Hej och välkommen till Feng Shui-podden. Det här är podden för dig som vill boosta livet och ta hemmet till en ny nivå. Jag heter Therese Skog och är certifierad Feng Shui-konsult. Och jag är din guide genom Feng Shuis magiska värld. Hallå goding och välkommen till Feng Shui-podden. I veckans avsnitt ska du få träffa Carolina Palmer. Hon är entreprenör och konstnär som jobbar med färg och form på olika sätt. Hon håller bland annat workshops i kreativ akvarellmålning. Hon har precis avslutat den första grundutbildningen för att bli Feng Shui-konsult. Och det här med Feng Shui och hur allting hänger ihop, inredningen, färger, former, allting påverkar oss precis som vi påverkar vår omgivning. Och det är så spännande när man adderar den här kunskapen om feng shui, till exempel som det här med konst. Hur kan du addera feng shui i tänket kring färger och former och konst och skapande, det här med kreativitet? Jag brinner verkligen för det här med kreativiteten och när jag själv var sjukskriven, när jag började utforska feng shui, så var ju kreativiteten också ett otroligt viktigt verktyg som jag höll fast vid under den här perioden. Och fortfarande än idag, det här är alltså en av de viktigaste pusselbitarna. Som vanligt så länkar jag såklart i avsnittsbeskrivningen så att du som blir nyfiken på Carolina kan spana in både hennes konst men också läsa mer om vad hon erbjuder. Så nu tycker jag vi tar och lyssnar in Carolina Palmer. Men då startar jag genom att säga varmt välkommen Carolina Palmer. Vi har ju haft lite kontakt ett tag och jag har följt dig. Du är ju, du ska få presentera dig själv tänker jag. Men för de som lyssnar och inte vet vem Carolina Palmer är, vill du berätta lite kort. Vem är du och vad gör du för någonting?
Ja, vem är jag? Och som, som alla brukar säga just det, det är en väldigt svår fråga. Men jag är en väldigt nyfiken person, ganska driven men samtidigt ganska introvert, en mix av allting, och jag brukar kalla mig för konstnärsentreprenör, och det är liksom ett ord som jag hittat på själv. Jag tänkte att man får väl göra så, för jag jobbar med konst och driver mitt eget företag, men jag är också väldigt mycket entreprenör, och det är inte alla konstnärer som kanske, ja, tidigare har det varit så att det kan vara lite så här fult att vara för kommersiell om man är konstnär. Men jag ser mig. Jag brinner väldigt mycket för entreprenörskap och har jobbat med det i många år. Så konstnärsentreprenör. 46 år. Fast det fattar jag inte riktigt att jag är. Så jag känner mig mer som 27 kanske. Men bor i Kungsbacka tillsammans med man, två barn. I en gul 20-talsvilla. Ja, lite kort.
Jag älskar den titeln, konstnärsentreprenör. Jag kan tänka att många har en uppfattning om att konstnärer, då ska man vara ganska så djup och inte så kanske, ja, men som du säger, inte så kommersiell, utan mer leva för konsten. Och så, men det krävs ju, det är ändå ett företag att nå ut och att liksom kunna leva på sin konst.
Ja, det är ju det, liksom att om man ska kunna leva på det, alltså tjäna pengar och ha det som en heltidssyssla, då måste man ju dra in pengar. Och jag tycker också det är väldigt roligt med företagande och entreprenörskap. Och jag har liksom börjat inse mer och mer att men man måste ju kunna vara både och. Det är helt okej. Så då känner jag att det känns mer rätt för mig att säga konstnärsentreprenör än bara konstnär.
Jättehärlig titel tycker jag. Men vad har du för relation till feng shui då?
Ja, alltså, jag blev ju nyfiken på feng shui för några år sedan och började med att liksom googla och se, ja, men liksom läsa på lite grann. För jag har känt att det liksom, jag jobbar mycket med färg och form då i mitt företag och börjar väl bli lite mer intresserad också av så här, ja, men börja fundera liksom på livet och måendet och det här med energier och sådana saker. Och då dök det upp. Och ju mer jag läste om feng shui, så nu säger jag feng shui, det är det här med hur man uttalar det.
Hjärtbarn har många namn.
Ja, precis. Nej, och så fastnade jag liksom för det och började väl liksom plugga lite eller liksom läsa på själv och började testa lite hemma och sådär och känner att ja, men mycket, det är ju väldigt logiskt och det är skönt att få en förklaring ibland bara till varför man kanske känner som man gör och sådär. Sen började jag kolla upp vad det fanns för utbildningar och sen hittade jag då din podd och började lyssna och sen kände jag bara att jag måste gå en kurs. Och den började jag nu här i, ja, när var det? Början av hösten. Så nu har jag gått grundkursen här. Den avslutades faktiskt i måndags. Ett steg på vägen.
Ja, precis. Hur är upplevelsen av efter grundkursen nu då? Känner du att du har fått någonting?
Ja, verkligen. Alltså, jag tycker det är väldigt spännande med den här verktygslådan och ja, men liksom allt ifrån det här med kraftposition till alla element och så där. Så att jag började tänka på ett annat sätt. Sen hade jag läst lite grann av det här innan då. Det finns ju mycket att läsa på nätet och många böcker och så där. Men nej, men det känns väldigt skönt på något sätt. Som jag sa innan, att få liksom bekräftat att allt som jag har känt och gjort på något sätt, ja, men har en logisk förklaring. Det har varit jätteroligt. Så jag kommer fortsätta nu här. Jag vill gå alla delar.
Ja, men jag kände likadant och jag började också med att läsa bara grundkursen för jag var också osäker på, jag hade varit nyfiken på feng shui typ hela mitt liv men aldrig riktigt, jag hade aldrig läst någon bok eller aldrig fördjupat mig.
Nej.
Men kände också efter första kursen att jag vill bara ha mer. Ge
Ja.
mig allt.
Men du visste inte från början att du utan du kände att jag testar och så ser hur det känns och sen. Men
Och
visste
sen,
du efter steg ett att du ville bli certifierad?
Och jag kände nästan direkt, alltså första kurstillfället, och jag läste ju på plats jag började i Göteborg och sen slogs vi ihop med Stockholmsgruppen. Så att vi var ju på plats och jag kände direkt att det här vill jag ha, jag vill läsa alla delkurser och liksom, ja, sögs in i en helt ny värld lite grann. Men jag var ju på en ganska mörk plats innan jag började den utbildningen och för mig så var det ju det lite som min medicin. Och jag tyckte att det har liksom det berikat mitt liv, ärligt talat, med en helt ny verktygslåda som jag dagligen använder mig av på olika sätt. Så att ja, det är väl därför jag brinner för den här podden och för liksom att väcka andras nyfikenhet. För jag tänker inte att alla måste utbilda sig till feng shui-konsulter och bli, alltså gå samma väg som jag har gjort, men mer att bli
Nej.
medveten om hur man påverkas av omgivningen och att det besitter en otrolig kraft i att jobba med det du har omkring dig. Och där tänker jag, på tal om att jobba med det man har omkring sig, för du är ju konstnärsentreprenör, men vad är det
Ja.
du gör i ditt
Ja.
företag? För du jobbar ju lite med vad man har omkring sig, kan man väl säga.
Ja, precis. Ja, det är inte så lätt för alla att förstå kanske vad det innebär. Nej, men grunden i mitt företag är egentligen att jag skapar akvarell- och akrylmålningar. Så att jag har haft mitt företag i drygt 20 år. Det började som en enskild firma vid sidan av en anställning. Och jag har jobbat också då med entreprenörskap i skolan, både ja, med ung företagsamhet. Jag vet inte om du känner till det när man driver företag i gymnasiet. Så jag jobbar som verksamhetsledare jag är ju östgöte från början, det glömde jag säga också. Men jag har bott i Göteborg och nu då Kungsbacka i över 20 år. Men så jag började med att jag drev UF-företag på gymnasiet också. Och sen har jag jobbat då med att hjälpa andra unga att då starta sina företag och föreläsa och motivera dem att ja, men, tro på sina drömmar och så. Så då blir mig själv, eller då blev jag själv väldigt liksom, ja, men, sugen på att ha ett eget företag. Så det är därför jag har haft det så länge. Men så har det liksom vuxit vid sidan av en anställning. För samtidigt så är jag väldigt, alltså jag är ganska trygg av mig så i, eller alltså att jag känner att jag behöver ha, jag vill ha en ekonomisk trygghet och Så det var väldigt skönt för mig att inte bara kasta mig ut utan att verkligen bygga upp det här företaget. Och nu är det drygt 3 år sedan jag sa upp mig på heltid då från Framtidsfrön som jobbar med entreprenörskap i grundskolan. Så då hade jag, då avvecklade jag mig, så jobbade jag 50% fast hemifrån. Och sen blev det, ja, och sen kände jag att nej, det blir för splittrat. Jag måste nog säga upp mig nu. Men då hade jag verkligen, det var lite hängslen och livrem in i det sista. Men då hade jag, precis som du sa, att du alltså, jobbar mycket kvällar och helger och så. Och så med små barn. Och det blev liksom för mycket. Jag gjorde bara det jag var tvungen att göra. Det blev liksom ingen utveckling i företaget. Utan det var liksom mer bara släcka lite bränder hela tiden. Och då kände jag då för drygt 3 år sedan att nej, nu måste jag nog göra det här på heltid. Och det var nog efter det också, då hann jag tänka mer och reflektera och känna. Och då kom det in, ja, andra delar då. Och det är det som är så spännande, att när man får tid så kan det ju hända. Då kan ju, så företaget har ju tagit lite andra riktningar också. Men du frågar vad jag gör. Nej, men det är målningar och så som jag säljer, eller som jag började med. Men sen har jag också akvarellworkshops som jag då har börjat med. Ja, det var nog sen jag sa upp mig också som jag hann ta fram det konceptet. Sen har jag en webbshop där jag säljer prints. Det är inte alla som har råd med originalmålningar. Sen gillar jag att samarbeta med, jag har lite olika företag, eller samarbete med företag, och det har jag haft. Jag har gjort mönster för IKEA och jag har tagit fram bruksföremål med ett företag som heter Dixie. Och kuddar och brickor och såna här saker. Så att, ja.
Vad roligt. Men har det varit, om man säger, konsten och skapandet som var ända från början när du startade företag för 20 år sedan?
Ja, det har det. För när jag drev UF-företag på gymnasiet, då var vi 5 tjejer som skulle då ha en affärsidé, och då var vår idé att vi skulle måla brevlådor. Som på, det här var ju mitten av 90-talet, det var ju, då var det liksom inte så vanligt och det var lite hett då, så att det blev väldigt poppis. Det var bara jag som målade i företaget, så att det blev, och det gick väldigt bra. Och då insåg jag så här, men gud, man kan ju faktiskt tjäna pengar på en hobby, för jag har ju alltid gillat att måla, och jag är en mamma som alltid har målat, så vi har alltid haft väldigt mycket liksom, ja, men färger och penslar och, ja, men kreativitet hemma. Så. Men jag tror det var då jag fick upp ögonen för just det här med att det faktiskt går att skapa ett företag av det som man brinner för.
Vad modigt att våga, liksom, även om du hade ditt jobb, och, men att du starta företag och våga satsa på den här drömmen ändå ganska tidigt, liksom.
Ja, men jag tror också att det var det för att jag jobbade så många år att liksom uppmuntra, även om det var liksom gymnasieelever, men det är ju faktiskt, jag tror det är drygt 20% av de som har drivit ett UF-företag startar eget senare. Så att det blir ändå att man får upp, jag vet inte, har du drivit UF-företag? Nej.
Nej, jag visste inte ens om att det fanns när jag gick
Nej.
På gymnasiet.
Nej.
Hade jag vetat det så hade jag nog gärna valt någon linje. Jag är uppväxt i en företagarfamilj och liksom jag har alltid fascinerats av entreprenörskapet och alltid gillat, om man säger, småföretagare och entreprenörer och familjeföretag och sådär. Och brinner väldigt mycket för det.
Ja. Nej, och det är ju lite sådär olika i olika regioner och så. Nu är det ju vanligare, och det var absolut inte vanligt på 90-talet när jag gjorde det. Men jag gick ekonomisk linje då, och då fick vi den möjligheten. Men jag kom ju inte från en företagarfamilj, så det är också väldigt spännande. För jag tänker att jag hade aldrig startat företag om jag inte hade drivit UF-företag. För då hade jag inte känt till liksom hur det är. Eftersom jag inte hade någon erfarenhet av det liksom, hemifrån, eller kände någon som direkt drev företag. Sen tror jag, sen måste man väl ändå, alla gillar nog inte att driva eget företag, för det är också en så här personlighetsgrej. Men jag inser ju mer och mer att jag gillar min frihet så otroligt mycket. Det är liksom det som är kanske min starkaste drivkraft. Och det är inte det att jag inte, alltså, Nu låter det kanske som att jag inte gillar att jobba, men jag gillar att bestämma själv, fast liksom, och jag jobbar gärna jättemycket och jag kan jobba, göra saker på andra tider. Men jag tycker om det här att jag kan gå och träna mitt på dagen, eller jag kan gå iväg och sen kan jag gärna sitta på kvällen, eller jag kan ha helgkurser och sådana saker. Men just att jag styr över min egen tid, och det tycker jag nästan är det bästa med att driva eget.
Ja, men, och det tror jag ju är framförallt kanske för många kvinnor den största drivkraften att få den friheten. För jag upplever att män som startar eget har ofta ett annat fokus. Där handlar det mer om pengar och karriär, liksom. Medan kvinnor vill ha sin frihet. Man vill jobba mer med hjärtat, göra saker som känns roligare. Där tror jag att generellt, jag tror inte att det är många människor i alla fall som egentligen tycker om att jobba, liksom, nu gör du det här, utan man måste på något sätt ändå tycka att jobbet man har känns stimulerande på något sätt, eller att man trivs bara med de rutinerna, att rutinerna får en att må bra. Man kanske inte tycker att jobbet är skitkul, men att man ändå i övrigt så tror jag att det är nog många som skulle må bättre av att våga kanske följa sitt hjärta mer och göra någonting som känns roligt att göra. Som inte känns som ett jobb, även fast det är
Nej,
ett jobb.
precis, det är det jag tänker. Man ska ju göra något som verkligen, alltså om man verkligen brinner för det och tycker det är kul, då känns det ju inte ens som ett jobb. Jag känner ju inte som att jag jobbar, det är ju det som ändå är. Och sen förstår jag att, alltså det kan kanske låta lite provocerande när man säger så, att alla inte tycker att att det funkar. Men jag tror ändå att alla kanske har någonting som man känner att man ändå, ja men innerst inne känner att man skulle vilja göra eller testa. Och det är ju säkert det man faktiskt ändå kanske ska göra, men jag tror att många inte vågar. Ja, men jag var ju själv rädd för den här, ja, men just ekonomidelen, att jag kände mig, och sen blev jag så här, men vad är det jag är så rädd för? Ja, men det är ju då, ja, att helt plötsligt ska jag sluta sälja, och vad händer då? Och då har jag sagt upp mig, och det är ju dumt, men det blir så här, man tänker för mycket. Och så min man är ju väldigt bra, så, för han är ju inte alls, han är mycket, mycket liksom lugnare, och ja, men jag är nog mer så här skeptisk mot mig själv liksom på något sätt, medan han har peppat mig i det här och verkligen, men vad är det värsta som kan hända? Och liksom, skulle du helt plötsligt, om du har sålt här i 20 år, skulle all försäljning bara liksom, det är ju inte ens logiskt att du helt plötsligt inte skulle hända någonting. Sen är det klart, nu är vi ju i ett läge, det här året har ju varit lite svajigt så, eller, men det är ju det försöker vi inte ta så personligt, för det är ju så i de flesta branscher. Och så är ju livet, liksom. Det går upp och ner. Och man får vara, ja, men liksom lite uthållig och på något sätt ja, man ändå har tilltro till att det löser sig. Och att det inte alltid kommer vara så här.
Precis, men det har ju varit extrema energier som har rått över hela världen med mycket oro och mycket förändring och liksom det är krig och krig har ju pågått i världen hela tiden på olika platser, men nu är det krig som kommer nära oss i västvärlden och liksom då blir det plötsligt verkligt även för oss. Med utbildningen i feng shui, upplever du att du har fått verktyg som kanske hjälper dig på något sätt i att hantera den här oron eller att balansera din egen energi? Eller hur har feng shui hjälpt dig på något sätt där?
Jo, men jag känner att jag har blivit bättre på att så här, rensa. Jag har insett att jag har haft svårt att, alltså att jag har haft så här, mycket så här nostalgiska känslor till föremål och jättesvårt att slänga så här gamla, eller skänka barnens gamla saker och så. Jag vet inte varför jag har så himla svårt för det, liksom. Men jag gjorde ett röj i våras på liksom, stora delar av huset och kände så här vilken energi det liksom gav. För det är, så jag har börjat tänka mer och mer att men man behöver inte så himla mycket mycket heller. Att det här har blivit mer och mer att ja, men, handshoppar mindre. Och tycker det är ganska skönt att inte ha för många val. Liksom av allt ifrån porslin till liksom jackor och det blir ju nej så där är jag inne i en helt ny fas just att det är så jag bara vill rensa mer och mer känner jag för att och sen just att man har en ja, men man har en översikt över allt vad man har och det är lättare att hitta och så sådana grejer har jag liksom börjat fundera och ja, men göra någonting åt. Och det, jag kommer fortsätta, jag är absolut inte klar. För vi bor i ett hus på tre plan. Och det tillkommer ju nya grejer. Och, ja, men, och när man har barn som växer. Och, alltså, det är ju saker hela tiden. Men just det här att jag känner jag vill inte ha så mycket saker. Alltså, det ger ju mer frihet på något sätt att, ja, men, att ha färre prylar. Det är väldigt skönt. Så det är en grej. Och sen är det lite mer det här med färger. Vi har ju haft, det insett helt fel, vi har haft vita trägolv hemma. Eller vi har fortfarande. För när vi flyttar in så bara, vill jag ha så mycket vit bas. Och så nu bara nej, det är ju vitsa på golvet, det är inte bra. Så nu har vi målat vår trätrappa grön. Väldigt skönt. Så det är liksom lite sådana här smågrejer som smyger sig in. Så jag bara känner att, och det mår jag liksom mycket bättre av. Hitta någon form av balans liksom.
Jag tänker att nu blir det ju med den kunskapen som du har idag också. Att det blir inredning på ett mer medvetet plan. Inte bara så här, vad tycker jag är fint? Och så väljer man det och så är det liksom kanske... Men utan någon större eftertanke eller utan någon större liksom, medvetenhet om hur det påverkar en eller hur man mår av att ha det så. Liksom. Nu kan du ju välja med helt andra verktyg och faktiskt ja, skapa ett hem som har en djupare innebörd för er.
Ja, verkligen. Nej, så det finns ju, och man kan ju göra många saker som ja, men just det här bara... som man möblerar om lite och så, att det kan bli en helt annan känsla. Så att man, det är inte så att man behöver köpa massa grejer. Så det är väldigt spännande just att bara, eller bara sätta gardinen på något annat sätt eller någon viss färg. Så jag har väl börjat ganska mycket i mitt eget hem. Men sen så tror jag också, som när jag målar tavlor och sådär, att det blir... Ja, men jag tänker på ett annat sätt, även om jag går alltid på min intuition och jag har alltid dragit till färger och former och inte vetat vad det ska bli när jag målar. Och så är det ju fortfarande, men jag är ändå medveten på ett annat sätt om kanske varför dras jag till de här färgerna och vad symboliserar det här motivet. Liksom. Ja, men sådana saker har blivit tydligare.
Vad spännande. För där tänker jag, jag har kollat på flera av dina verk och du har väl en utställning i Göteborg som pågår just nu va?
Ja, jag har två utställningar. Dels har jag en utställning på Gothia Towers med min konstnärskollega som jag vill säga, Hanna Ekegren. För vi har ett samarbete med ja, både Gothia Towers då och med Räddningsmissionen. De har en julkampanj som handlar om att vara någons ljus i mörkret. Så då brukar vi varje år skapa en gemensam målning som auktioneras ut. Och den kampanjen är nu i december. Så då kan man buda på den då, den målningen. Och samtidigt så har vi en utställning i deras The Gallery. Fram till 14 januari. Och sen har jag en utställning på Vann Spa också i...
Lysekil eller Kungshamn, vart ligger
ja, men,
mitt emellan?
Brasta va? Heter det inte det?
Utanför Lysekil.
Ja, så där hänger mina målningar också. Jag gillar ju att samarbeta med den här entreprenören som letar upp hotell. Nej, men jag har alltid samarbetat med hotell för jag tycker det är ett väldigt roligt sätt att nå en... allmän publik som kanske aldrig hade gått på ett galleri. Och det är win-win både för hotellet och för mig som konstnär. Så det är väldigt kul att ha den typen av samarbeten.
Har du varit i kontakt med Hotell Mårtensson i Halmstad?
Nej, det har jag inte. Är det ditt?
Fantastiskt
Är
fint
du?
hotell.
Ja.
Dina tavlor skulle passa väldigt fint där.
Ja, vad roligt. Nej, jag hade en, har lite målningar på Kabusa Art Gallery som ligger utanför Ystad. Det är också, om man tänker mer söder då. Men nej, men det finns många hotell
Oh ja,
i Sverige som, ja,
mängder.
det är sådana grejer som också tar tid det här att etablera samarbeten. Så det är inte bara det att stå och måla, utan det är mycket också och, ja, tänka ut och planera och se vad man skulle kunna hitta på. Och det finns ju så mycket man kan göra med konst också. Man kan applicera den på så många olika liksom, saker och sätt och sådär. Måla allt ifrån plank som jag har gjort också för Västlänken till att göra brickor.
Ja, men det är fantastiskt. Och det är fantastiska färger tycker jag, och färgkombinationen som du har i dina tavlor.
Oh,
Har du
tack.
alltid liksom, för jag upplever i alla fall de senaste verken så är det liksom, man ser en viss typ av färgskala, eller vad man ska säga, som känns väldigt skön, som jag tycker utmärker sig lite för just dina tavlor. Har du alltid dragits till liksom den typen av, vad ska man säga, färger av, eller är det något som du upptäcker förändras beroende på vilken tid i livet du befinner dig i, eller liksom, hur går
Ja.
skapandeprocessen till där?
Ja, men det är ju det här som är så intressant med färg. Alltså jag läste en kurs här, färglära på Borås högskola också, var det förra året. Och ju mer man lär sig om det här med färg, alltså det är en hel vetenskap. Och jag tycker det är jätteintressant med färgpsykologi. Men jag dras ju till olika färger, olika årstider skulle jag säga, för det kan jag nästan se som i mitt Instagramflöde. Och det är lite intressant, man kan scrolla liksom och se hur, aha, det var den fasen liksom. Så att jag tror dels att jag behöver olika färger under olika perioder. Och sen är det ju så att jag gillar väl liksom, jag skulle säga att om jag ska välja en färg som jag oftast använder i mina målningar så är det nog blått som återkommer mest. Och det är en av mina, eller så det är en favoritfärg jag har alltid varit. Nu har jag börjat gilla mer grönt mer och mer. Så här, kanske har med kursen att göra. Nej, men just att det är skönt, just att ha det hemma i inredningen och så, att det är väldigt harmoniskt och skönt. Men annars är ju jag gillar färg, jag blir glad av färg. Och jag kan känna att jag kan dras jättemycket till gult när jag behöver energi, vilket ju är ganska logiskt också. Men, så att det är, jag kan måla några tavlor, för jag målar inte hela tiden, utan ofta går det lite i perioder. Så målar jag några veckor och så kanske det är lugnt några veckor, och gör andra saker. Så att då kör jag nog lite olika. Det blir lite olika teman på färger, men ofta är det ändå ganska mycket färg och form som är utmärkande. Och jag gillar ju, och det här är väl någonting som bara sitter i, alltså det är en känsla. Jag vill ofta skapa någon form av harmoni, liksom, att färgerna ska kännas harmoniska, men ändå att det inte ska bli för mesigt, eftersom jag själv, jag gillar ändå kontraster väldigt mycket.
Ja, men som sagt, jag tänker, jag kommer ju att länka till dina sidor också i avsnittsbeskrivningen, så att för de som inte redan har upptäckt din fantastiska konst, så att man kan komma in och se. För du har ju en viss, är det ett gäng kvinnor som du brukar måla den här härliga runda formen?
Ja, alltså jag brukar kalla dem, ja, men så här figurer. Jag vet ju inte riktigt vad det är, och det är många som frågar vad kommer de ifrån. Och det här är ju, det låter ju lite mystiskt, men jag vet ju sällan vad det ska bli när jag börjar måla. Det är så här, jag skissar aldrig upp, väldigt sällan. Jag kan göra det någon gång. Men så det är ju som någon slags omedveten terapi, liksom. Och jag börjar med färgerna och så växer det fram former. Och jag har försökt att måla så här abstrakt ibland. Men för mig blir det som att det är någonting som saknas i motivet. Och då blir det alltid att jag bygger på med de här en eller fler figurer. Och ibland är de väldigt små och de är väldigt enkla. Men det behövs inte så mycket för att det ändå ska liksom bli någonting. Och de senaste åren har väldigt många blundat, och det gjorde de aldrig förr. Så att jag tänker att det också är, men det är någonting att jag, någon känsla av, ja, men så här lugn och, ja, lugn och harmoni, och att jag, ja, att det ska kännas lite så här skönt liksom i kroppen. Och jag vill ju inte framkalla, för det är inte så att jag målar, alltså jag kan, målar ju säkert av mig, alltså det, jag vet ju inte riktigt hur det går till, liksom, men jag skulle inte klara mig utan att måla, så att det är ju någonting jag uppenbarligen har liksom behov av. Men det är inte så att jag står och målar bara med svart och ska få ut mina, nej men, nej, eller jag skulle inte må bra av det själv, utan jag vill ju, jag målar ju sånt som jag känner att jag mår bra av, och jag är ju jättetacksam över att det är så många då som vill ha min konst på väggarna, och som handlar och som är återkommande kunder och sådär. Men jag märker ju liksom att de här då figurerna som, ja, jag vet inte, de, ofta är de lite fundersamma eller lite drömmande eller, ja, men så här, och jag vet, jag kan inte riktigt svara på varför det har blivit så, utan de dyker upp i olika skepnader och i olika färgställningar.
De är väldigt härliga i alla fall och jag tycker verkligen att du fångar den här känslan av harmoni och lite det här drömmande. För att både formerna i liksom de här figurerna bidrar ju till den här mjukheten. Men sen också färgerna, även om det finns kontraster så är det så sköna övergångar. Så du, för jag tänker som, det är jag som också har målat väldigt mycket i
Just.
mina dagar.
Ja.
Det är ganska svårt tycker jag att kombinera färger. Och jag tycker också som abstrakta målningar, precis som du sa, det är jättesvårt. Det är verkligen en konst att måla abstrakt och få till det snyggt. Alla kan ju göra liksom abstrakta målningar, men att få en abstrakt målning med det här djupet, det är inte bara.
Nej, det är inte det. Och jag kan tycka det är jättefint med andras, alltså med abstrakt konst, men jag känner att det är nog inte, nej, för mig blir det något som saknas, så då måste jag, och sen är det ju den här svårigheten, man ska känna hur när en målning är klar och sådär, men just att det landar ju alltid i att jag, ja, att det blir någon form av figur eller människa eller vad man nu ska kalla det, att det är någonting som, ja, men liksom som måste hända. Och sen samtidigt då att det kan vara ganska mjukt, men det måste ändå vara någon form av kontrast. Ja, så det är mellan. Men målar du någonting nu, eller var det mer förr?
Ytterst lite och det har egentligen främst med tidsbrist att göra. Ja, precis innan jag utbildade mig inom feng shui så startade jag ju ett nytt konto på Instagram som heter Hobbykreatören. Och det var ju då jag målade och då var det, jag fick in mängder med beställningar från start och det var
Ah, vad
bara,
kul.
jag började ju måla igen, jag målade väldigt mycket som liten och jag gick estetisk utbildning på gymnasiet och älskade att måla. Men jag tror att skolan tog nog lite död på lusten för att där skulle man, alla skulle måla samma sak, det skulle vara samma resultat och så blev man bedömd utifrån. Och jag hade jättefina betyg, det var liksom inget, jag målade alltid det man skulle och det blev fint. Men jag fick ju aldrig hitta mitt eget uttryck.
Nej.
Och när jag sen slutade måla, för när jag slutade skolan så la jag liksom bort penslarna och har alltid i huvudet längtat efter att måla och haft såhär, åh det här skulle jag vilja måla, eller, men jag har liksom inte gjort det. Men när jag blev sjukskriven så då satt jag med penseln och så bara fick det växa fram och då började jag måla med akvarell och jag har alltid hatat att måla med akvarell för det är inte så tillåtande.
Nej, den gör som den vill, akvarellen.
Precis!
Ja.
Medan som är akryl, då kan jag måla över och
Ja.
börja om liksom, på ett annat sätt. Men då började jag leka med akvarell och så började jag måla beställningar och allt från porträtt till motorcyklar till, ja men allt. Men jag kunde inte ta betalt och det innebar att jag typ betalade för att få måla. Och det orkade jag ju liksom inte.
Nej.
Jag tog 100 kronor för en originalmålning, ett porträtt. Och det tog ju mig
Oj,
lite tid liksom.
ja.
Så 100
Ja.
kronor var ju ingenting, det täckte inte ens
Nej.
materialkostnaden.
Nej. Nej, det lät väldigt billigt.
Ja, och som sagt, det var väl kanske inte det smartaste. Men det var då jag också
Nej.
registrerade företaget och började för att kunna liksom, sälja för inga pengar då egentligen. Men
Nej. Ja, det är ju det här med, men nej, man ska ju nästan börja tvärtom, att man ska vara kanske lite, det är svårt att höja sig också, man är väl, alltså det är lite lurigt med prissättning och sådär,
Ja, men
faktiskt.
precis som du sa också, det här att man är så självkritisk eller svårt att tro på sig själv kanske. Det är lättare att låta någon annan, men vad skulle du vilja betala då? Och det är
Ja.
klart att det är ingen människa som vill betala egentligen för
Nej.
något.
Nej, men och sen är det ju det här, det finns ju jättemånga människor som är otroligt duktiga liksom, men man måste ju ändå, och så är det ju alla branscher, så här kreativa yrken, att, men man måste ju på något sätt, ja men, dels, ja men tro på sig själv och sen våga ta betalt. För jag försöker tänka nu att, för ibland, jag tycker också det är lite så här, oj, nej, nu kanske jag blev jättedyr här, men samtidigt så, ja, fast nu har jag jättelång erfarenhet, jag har haft det, alltså just man får värdera, ja men både erfarenhet och precis som du säger, det tar ju ganska lång tid. Sen kan det vara så här, för många, den vanligaste frågan jag får är så här, hur lång tid tar det att måla en tavla? Och det är jättesvårt att svara på, för ibland, det är inte så att jag har ju liksom ett väldigt naivistiskt uttryck, alltså det är ju färgen och formerna, jag sitter inte och pillar med liksom detaljer, jag målar ju inte realistiskt så, för vissa kan ju kanske hålla på ett år med en målning, men jag är väldigt så här, alltså känslostyrd, och det är ju det här som också är svårigheten, att jag vet ju inte om jag målar en tavla, eller om jag bestämmer att jag ska måla, om det blir någonting den dagen eller inte. Men kommer jag in i ett flow, vilket är det härligaste, och det vet man aldrig om man gör eller inte, då kan det gå ganska snabbt om jag, det är ju lite som en musiker kan säga, jag skrev den här hitten på en kvart. Alltså det bara kommer och man vet inte riktigt.
Om man bara känner
Men,
att det här blev så jäkla klockrent.
ja, och då kan det gå fort, medan andra dagar eller veckor eller månader kan jag ha riktig skitperiod och det blir ingenting, och då blir man ju också väldigt frustrerad. Men jag har försökt att tänka, liksom räkna ut, eller alltså, man måste hålla på kontinuerligt, eller jag måste göra det, och förr eller senare släpper det, men jag vet ju liksom aldrig riktigt när, och därför är det ju så svårt att svara på hur lång tid det tar att måla en tavla, för ibland kan det gå ganska snabbt, ibland kan det ta jättelång tid, ibland målar jag över flera lager och ibland är det inte så, så att det blir liksom en, slår man ut det på det hela så blir det, alltså det är ju så man får se det, att ja, man har dippar några månader och sen har man flow några veckor kanske, och så, ja, då får man hålla på så där. Det är lättare att sitta med bokföringen och veta hur mycket jag får gjort på 4 timmar.
Ja, men det är ju väldigt konkret.
Ja,
Och det
precis.
vet du ju när du är färdig.
Ja.
Med en tavla så finns ju inget, det finns ju inget facit som säger att nu är du färdig, utan det är ju en känsla.
Det är därför jag inte heller, förr målade jag mer på beställning och så, att man någon ville ha något liknande. Men jag är mer så här, det är så svårt, för ibland är det så svårt också att kanske veta vad det är i en målning som man dras till. Man kan säga så här, jag gillade den här målningen, kan du göra något liknande? Ja, men det är ju känslan, jag vet ju inte hur den personen känner och vad det
Nej.
var som gjorde. Så jag tycker det är väldigt lurigt med den typen av uppdrag egentligen. Så att jag gör inte det, jag gör det ytterst sällan nu. Jag känner att det blir mer som när man ska plugga, liksom, att man bara, nej, det blev inget roligt längre.
Nej. Nej, men och det var ju det som hände mig. För jag började ju måla bara för min egen skull.
Ja.
Utan, det fanns inget mål med mina målningar. Det fanns inget syfte ut mer än att jag skulle få jobba med händerna. Koppla bort hjärnan en stund.
Ja.
Men, och sen när jag startade det här kontot och folk började skicka massa beställningar. Och det dödade ju glädjen helt. Jag ville liksom bara måla fritt. Men jag hade ju aldrig tid att måla det
Nej.
roliga som jag ville, eller bara, utan all min tid gick åt till att måla beställningar.
Ja.
Och sen fick vi barn och då försvann ju liksom, ja.
Ja, nej, det är ju inte lätt att hinna med allting. Men
Nej.
just där, och då försvinner ju kreativiteten, för helt plötsligt blir det som ett, ja, men som ett jobb, och att det också blir väldigt begränsat om det är, jag vill ha det här, liksom. Då är det inte så mycket utrymme för att vara kreativ, utan då
Nej.
blir det väldigt styrt. Men jag upplever ju, jag har ju de här en del då akvarellworkshops emellanåt, och de som kommer, det är väldigt spännande för att många säger precis som du sa det här, att det blev lite, ja men avtrubbad i skolan, just det här att man ska göra på ett visst sätt, och det dödar kreativiteten. Och det är så många som kommer som är så rädda för det här vita pappret och att det ska bli fel och att man inte vågar börja. Och hur ska man börja? Så att och min kurs heter ju kreativ akvarellmålning. Och jag gör ju som jag vill där. Och det är ju inte så här att nu ska ni lära er att måla akvarell på ett traditionellt sätt.
Det är inte särskilda tekniker så,
Nej,
utan
utan jag har ju hittat på mina själv. Jag tänkte, så man målar med kaffe och med såna här akrylpennor. Och jag vänder också på det, just det här att, men strunta, det behöver inte bli någonting. Alltså börja bara med färg och form, och försök att liksom bara hitta en känsla, en sån här glädje att komma in. Och det tar ju ofta ett tag innan man kommer in i den här. Man behöver ju sitta ett tag för att komma in i det här flowet och glömma tid och rum. Men det är så ovant för många, och väldigt många säger just det här att jag tyckte det var så hemskt med bildlektionerna i skolan, liksom, för att det blev, ja men man blev rädd för det här pappret.
Det är ju fruktansvärt att det ska behöva vara så, för jag tänker att skapa och vara kreativ, det är någonting som alla människor kan. Till och med de som inte har händer och ben, liksom, de kan ändå stoppa en pensel i munnen. Eller, alltså, man kan alltid skapa på något sätt. Och det är så, det finns liksom inget facit för vad som är fint eller fult, det ligger alltid i betraktarens öga ändå.
Verkligen, nej, så är det ju. Och det är ju, nej, ja, vad är fint och vad är fult? Nej, det går ju verkligen inte att säga. Och alla har ju olika smak, och man dras till olika, ja, men färger och motiv. Och det är också väldigt intressant, tycker jag, just det här med, någon kan bara, åh, jag älskar rött i målningar, och någon bara, nej, jag klarar inte. Alltså det är verkligen spännande.
Hur tänker du när du ska välja färger? Har du någon så här, går du helt på intuition eller har du någon något tips eller någon strategi?
När jag bara ska måla, hur jag väljer färger. Nej, men alltså, jag ser ju ofta, alltså, jag kan drömma om färger. Det låter ju helt sjukt, men man kan liksom se olika färgkombinationer innan jag ska somna. Och ute i naturen eller i någon sam, jag bläddrar i någon modetidning. Alltså att jag ser färger som jag tycker är liksom fina tillsammans. Och sen så är det ju kanske det här som också blir väldigt logiskt. Som nu pratar vi kanske lite om det här med komplementfärger, just att då färger som förstärker varandra och gör sig fina tillsammans, som då till exempel är, ja men, lila och gult, och de är på motsatt sida av färgcirkeln. Man kan ju använda en sån färgcirkel, absolut, om man vill ha, ja men nu vill jag måla, eller använda två färger som förstärker varandra och blir extra bra tillsammans. Så då tar jag blått och orange. Det är ju liksom, men jag tror jag gör det bara så här omedvetet. Sen vet jag ju att det är så. Men, ja, men jag tycker det är väldigt spännande att hitta färger i liksom, ja, men allt ifrån tidningar till i naturen. Eller att jag bara, som sagt, drömmer om färger. Och så blir sugen på att jag måste måla en gul tavla. Men nej, så att, ja, det var nog inte svar på din fråga, så hur man ska, utan jag går, ja men det är känslan återigen, liksom, vad jag är sugen på, vad jag behöver. Men jag vet ju att, ja, men vissa kan ju vara så här mer dovare i sina liksom färgval, och vissa är, jag är nog lite dovare nu, även faktiskt i mina målningar, än vad jag var för 10 år sedan. Då var de nog mer så här renare färger. Nu är det lite dovare. För att jag kanske känner att jag behöver lite mer så här lugn. Men samtidigt är jag en väldigt alltså jag känner ju att färg ger mig energi. Så att, och det kanske medan någon annan tycker att, nej, jag blir bara trött i huvudet av liksom all färg. Så mitt hem består ju liksom, det är ganska mycket färg hos oss för att jag mår bra av det. Medan någon annan kanske skulle tycka att det var jobbigt.
Det var precis min nästa fråga här, hur du skulle beskriva ditt eget hem.
Nej, men det är ju, alltså basen är väl fortfarande egentligen ganska så här lugn. Nu har jag målat rosa i hallen för att jag tycker att det är, och man blir faktiskt så här glad när man kommer innanför dörren.
Jättehärligt ju.
Ja, Och sen har vi ju då en trappa upp som jag sa innan som har blivit grön. Men annars så är det ju kanske mer att det är så att textilier och så som är mer färgklickar som kuddar, lite gardiner och möbler och sådär ganska mycket. Så jag gillar inredning och jag gillar design. Så det är väl en blandning av så här nya möbler men även så här ganska mycket arvegods som jag tycker är väldigt charmigt. Så att det är ganska mycket möbler och sådär från min farmor och farfar. Och så här, ja men, små föremål och så, så att det blir personligt. För det är ju det här också att man, jag tycker det, och det man har ju också fått bekräftat i liksom, kursen, att ja men, hur viktigt det är det här med ja men, symboler och saker som man faktiskt ja men, blir glad av och mår bra av. Sen kan jag tycka det är svårt ibland med balansen, att det kanske man ändå kan bli lite för mycket eller för plottrigt eller sådär. För det, då kan jag tycka att det blir lite rörigt i huvudet. För jag märker, jag vill gärna ha så städat på ytan, eller städat, alltså så här, så att, eller ganska rent, alltså att det inte ligger saker överallt, för jag tycker det är ganska jobbigt. Men sen kan det vara lite dammråttor i hörnen och så. Det mår jag, medan vissa kanske är mer så här, jag kan vara rörig, men jag kan absolut inte ha några dammråttor. Men då är jag mer så här, nej, lugnt på ytan och sen kan det vara lite damm.
Men jag tänker när det gäller det här med, vi pratade om medveten inredning och har du några tankar om vad man ska tänka nu när du har också läst utbildningen kring vad man har för konst eller tavlor och väggbonader hemma? Hur ska man tänka där vid val av till exempel målningar eller?
Alltså jag tycker det absolut viktigaste egentligen är att man har saker på väggen som man tycker om, liksom. För jag har haft flera kunder som har, ibland kan jag tycka att det blir för mycket fokus på att det, nu har vi en plats ovanför soffan här och då måste den vara en grön målning som ska ha det här formatet. Att man liksom, det blir för mycket liksom fokus på att det ska bli för matchat. Liksom. Och så har vi, istället för att kanske tänka att det ska vara då en målning eller tavla som man gillar. Så jag tycker absolut, för du, ja men att, ja som man mår bra och blir glad av. Än att det ska vara enbart rätt format. Då tycker jag det blir fel. Men så upplever jag att ibland, då brukar jag faktiskt säga till kunderna att det är viktigare att ni kanske väljer den här andra målningen om det nu är så att ni gillar den bättre. För då kommer det bli bättre än att ni väljer någonting för att formatet passar efter soffan. Men sen så Henke har också, det är många tror jag som kanske har saker på väggarna som man inte tycker så mycket om, som man kanske har ärvt. Det har också varit med om ganska många gånger att man till slut säger så här, nej, nu har vi ärvt massa målningar eller liksom tavlor och vi, fast vi tycker ju inte om dem. Men det är ju det här, då får man dåligt samvete för man, och så har man kanske kvar det, men då, de som har kommit till mig har väl då bara, nej, men nu måste vi byta ut de här för vi har insett att vi tycker ju inte om den här konsten. Och att det, men jag tänker att om det är så att man har så, liksom ärvt tavlor som man inte tycker om, så är det ju faktiskt bättre att ta ner dem om man inte tycker att de tillför någonting eller om man mår dåligt av dem.
Precis. Men för det är ju någonting som jag upplever, sen jag utbildade mig så har jag nog blivit mer uppmärksam på vad jag har på mina väggar. Och kanske, jag har nog kanske inte brytt mig så mycket. Jag har typ köpt någon tavla för att jag vill ha den över soffan eller över sängen eller vart det nu har varit. Men att jag nu är mycket mer uppmärksam på vad jag har för motiv i mina tavlor eller vad jag har för, liksom, vad jag har för symboliskt värde för mig. Och det var något som jag inte tänkte på innan. För jag tror att tavlor eller väggdekorationer generellt kan nog lätt bli ganska stagnerade. Alltså att man sätter upp en tavla och sen får den sitta där i 15 år. Man tänker liksom inte på vad det är, för den fyller sin funktion, den sitter där. Och den är inte i vägen. Och så, då blir det lätt att man kan ju ganska lätt förändra känslan i ett rum genom att bara byta motiv. Lite nya färger på väggarna eller liksom. Eller bara flytta en tavla någonstans hemma kan ju göra att en tavla får ett helt nytt liv.
Ja, verkligen. Jag tror inte man ska vara så rädd för att testa runt lite. Och sen även att man, att det är olika, många kan, har ju kanske tavelväggar och sådär också, men att man, ja, men liksom, man kan blanda lite, att det inte behöver vara så himla perfekt. Alltså om jag sätter upp en sån här tavelvägg, nu är jag ju lite så här otålig och kanske spontan om ibland, om jag får en idé, då vill jag gärna utföra den direkt. Medan någon annan kanske vill liksom mäta och vara väldigt noga så, men jag är lite mer så här, ja vi testar lite här och lite där, det kanske blir några, liksom, lite spikhål och sådär. Lite för många ibland så, men jag tänker att det, ja, men jag blir så entusiastisk liksom. Men jag tänker att det ändå är lite charmigt också om man till exempel har en tavelvägg, att det inte behöver vara så himla perfekt. Men det är ju känslan, jag har alltid gått på känslan så liksom. Och det kanske andra kanske inte, vissa kanske tycker det är svårt. Men man kan ju lägga ner tavlorna på golvet och testa, alltså, och göra som en tavelvägg där och placera runt lite och se om man vill ha det symmetriskt eller osymmetriskt. Och sen just barnens teckningar och sånt kan ju också vara ganska fint. Alltså man kan ju blanda en, man kan ju ha en gammal målning med en barnteckning och med en poster. Alltså just det här att man kan matcha, det är ju ganska, eller jag tycker det är väldigt, att det blir mer levande om man mixar lite. För ibland upplever jag att det kan bli nästan så himla övermatchat ibland.
Det är bara snygga posters i samma stil som hänger ihop, vilket också kan vara jättefint, men
Ja. Nej, och det
kanske.
är ju såklart en smaksak, men jag tänker att man kan ju liksom prova sig fram och man behöver inte vara så himla rädd, utan jag tycker absolut det viktigaste är att man gillar motiven man har. Och är det något som man känner att, men går förbi varje gång och känner att den är lite obehaglig, eller det kan vara, ja, för det kan ju vara så med vissa kanske gamla målningar och så här lite murriga och läskiga, alltså att då ska man ju inte ha det på väggen, tycker jag.
Nej, precis. Jag håller helt med. Har du någon ny
Tänker
sån
det.
här workshop, akvarellworkshop inplanerad?
Ja, i februari har jag precis lagt ut en, så då kommer jag ha nästa. Jag har inte dem jätteofta, men jag tycker också det är roligt. Och jag har ju en, det kanske jag inte sa, men jag har min lilla ateljé i trädgården där jag har mina workshops.
Jaha, nej, det sa du inte.
Nej, jag var på Folkuniversitetet från början, men sen jag tycker det är bättre att göra det i egen regi, när man får bestämma allt och inte behöver anpassa sig. Så att jag tar emot mindre grupper, och det är också mysigt när det inte är så många samtidigt. Ofta känner ju inte de här personerna varandra heller. Och sen så har jag ju min ateljé i källaren där jag står och målar. Så där jag målar, jag har liksom tagit över halva, halva huset. Men det blir ju så när man jobbar hemifrån också, så går en del åt till verksamheten. Och det är också viktigt att jag trivs hemma, eftersom jag är så mycket hemma.
Ja, men där tänker jag det här med feng shui och att ditt hem sitter ju ihop med dig. Allt hänger ju ihop. Så det är ju viktigt att vi tar hand om det vi har omkring oss och framför allt då i våra hem eftersom vi spenderar ofta ganska mycket tid hemma. Så att vi ser till att vi tar hand om oss själva genom att skapa det utrymmet som vi vill vara i.
Ja, precis. Ja, men det är jätteviktigt, och det är, nej, så det känner jag, det blir nästan som att jag börjar, nu när jag pratar med alla kompisar och så här, man blir så liksom, ja, men nästan lite besatt av någonting, att det så här, kommer med så här, ja, men liksom ska berätta, nu ska man inte pracka på folk
Men det
saker,
är
men det
svårt.
blir, ja, för man tycker så här, men har ni förstått? Fast de är ju, jag upplever faktiskt att mina kompisar är väldigt intresserade, så de vill gärna ha en liten föreläsning om kraftpositioner och de fem elementen och sådana här saker. Så att det är ju väldigt kul att få berätta om det. Och sen är ju min tanke att jag ska kunna applicera det här, eller liksom funktion i mitt företag, men jag vet inte riktigt på vilket sätt. Och jag tänker ju inte riktigt som, nu jobbar du, eller nu kanske du inte har tid att jobba jättemycket som, och vara ute som konsult, som kanske de flesta som utbildar sig är.
Nej, alltså jag har ju förmånen att kunna kombinera, i och med att jag jobbar som inredare i en möbelbutik till vardags, så får jag utöva feng shui även där. Alltså både när jag hjälper privatkunder eller företagskunder eller vad det nu kan vara, så kan jag liksom ofta väva in det. Så att jag har pekare på även i butiken, för när det kommer in kunder som vill ha min feng shui-hjälp så kan jag liksom erbjuda det även därigenom. Men sen har jag ju, jag har just nu en kund, en långtidskund igång som jag hjälper, som jag åker ut till någon gång varje månad och hjälper på plats. Och så har jag en pågående online-kund som också är liksom ett längre uppdrag då. Så att, men jag har ju fått tacka nej till väldigt många konsultationer för att jag inte hinner. Tyvärr. Men jag försöker så gott det går och ändå klämma in det. Men
Men skulle du vilja göra det mer på sikt, jobba så, eller är det på något annat sätt du vill?
Alltså jag drömmer ju också om friheten. Jag vill inte, jag är lite så här, jag tycker att det är jobbigt att vara fast på en plats mellan 9, 8 och 5. Jag vill kunna lägga upp mina dagar mer på mina villkor och mer utifrån kanske hur energin är. Jag vill kunna ha lite mer öppenhet för men eventuellt vab. Vi har ju barn på förskola och liksom och det är också jobbigt att försätta kollegor i situationer där de blir utsatta bara för att jag inte kan vara där för att jag måste vabba till exempel. Och, ja, så jag drömmer ju om en större frihet, men kanske inte att jobba så mycket med konsultationer. Inte på det sättet. Jag har gjort väldigt många feng shui-konsultationer och det tar ganska mycket energi. Jag brinner
Det förstår.
mer för då att få, ja men kanske online, jag kallar det för vägledande feng shui-samtal eller coachande samtal i feng shui. Att mer kunna ha, ja men coaching-samtal utifrån feng shui. Där jag inte behöver sitta med så mycket bagua, flying stars, eight mansions, alla de här uträkningarna som,
Som
och
jag inte har lärt mig än.
nej, och
Nej,
det är ganska mastigt. Men,
ja, det
och att
förstår
man då ska göra en liksom, ja men typ en presentation och skicka tillbaka till kunden där man går igenom allt. Alltså på det sättet klarar jag inte riktigt av att jobba. Men jag har inte riktigt kommit på hur. Men jag älskar ju
Nej.
att hålla föreläsningar och workshops. Alltså och varva kreativiteten med. Så idéer finns det gott om. Det är väl det som är den stora utmaningen också.
Ja, men och jag tänker precis, det är ju, man kan ju göra det på så många olika sätt. Alla behöver ju inte vara ute, för så tänker jag också. Min tanke är ju inte att jag ska vara ute och göra konsultationer. Det är inte så, för det, precis som du säger, det tar mycket tid, energi, och då ska man hem till någon annan. Jag är ganska introvert som person också. Jag tycker det är, ja men just det skulle nog vara väldigt energikrävande. Jag tänker ju att det här, man behöver kanske inte alltid veta hur saker ska bli. Det är ju lite så här, jag försöker mer och mer att så här, försöka ha lite tålamod och ja, men tillit till att liksom det blir som det ska. För jag är ganska så här, ja, men lite otålig annars. Men just att nej, men får se vad det här leder till. Och jag tänker att jag kan applicera det, ja, men som jag sa i början, på något sätt till det jag gör i mitt företag som ytterligare ett ben, men på någon variant liksom av någon annan variant, inte det här kanske då traditionella, men just att det inte bara konsult utan gör det på något helt annat sätt. Men när var det du avslutade din utbildning?
Ja, jag fick ju barn mitt i masterdelen, så 2020. Så
Ja,
det är ju inte
det är
jättelänge sedan.
Nej, men ändå några år sedan. Men gick du den koncentrerat så under, eller hoppade du över, eller liksom gick du alla
Jag gick alla i ett
i
svep
ett
liksom.
svep? Ja.
Så det blir ju typ under ett år nästan.
Ja, precis. Ja.
Så nej, det var precis, för min son han är född ett par veckor tidigare. Och när jag satt på masterutbildningen så kände jag det här är liksom det är sista grejen. Sen kan han få komma precis när han vill. Och så natten efter vi hade haft första dagen avklarad, vi skulle ha 3 dagars utbildning då. Första dagen var avklarad och på natten så gick vattnet. Då var det bara så här, fan, kunde du inte ha väntat 2 dagar till?
Men det är bra att ta igen det sen,
ja.
men det är lite jobbigt. Ja, nej, det är klart det var
Det gick
inte
absolut
som
bra.
planerat. Ja,
Men
nej.
de var snälla, hon var snäll och Susanna och filmade och skickade till mig så att jag fick ju titta på det. Men det är klart att det vart ju inte riktigt samma, för då var det, undrar om det var Flying Stars, en stor del av den utbildningen, och det är ganska komplicerat. Och att då inte kunna liksom ställa frågorna live och inte kunna liksom hänga med live, att jag fick titta på den här inspelningen och bara, jag fattar ingenting om jag ska vara
Nej,
ärlig. Men på något sätt
nej.
lyckades jag i alla fall göra certifieringsuppgiften och har ju i alla fall, tror jag förstått, i alla fall gjort Flying Stars flera gånger efteråt.
Ja, det ska ju bli väldigt spännande, för vi fick just de, tänker, ja, det låter ändå ganska komplicerat, eller liksom avancerat, och ja, men,
Ja, men man
med
får
alla
tänka lite extra.
uträkningar och så. Ja, och jag fick mina sådana pekare, fick jag hem idag, för att de var inte med i materialet, så när vi hade det så kunde inte jag, ja, men, testa att leta kryss.
Nej.
Eller linjer. Så att, men hon kom hem, så min dotter började, och hon blev jättefascinerad över det där. Så vi ska väl testa nu i helgen och se hur svårt det är. Eller om,
Det är en
hur de...
övningssak. Jag hävdar
Ja.
bestämt att alla kan lära sig.
Mm. Ja. Nej,
Jag
det
har haft
ska bli
många
jättespännande.
workshops
Ja.
där det är så fascinerande, för oavsett, någonting hittar man ju och alla
Ja.
hittar det på samma ställe.
Ja, det är spännande.
Men vi kanske ska ta och knyta ihop
Ja,
säcken.
precis.
Men jag är väldigt glad och tacksam över att du ville vara med och men dela dina tankar kring färg och form och feng shui.
Ja, men jag är jätteglad att jag fick vara med. Jag tycker det är så spännande att prata om sådana här saker.
Ja, men jag kan prata om det här i flera timmar, så
Ja.
att tänker jag att vi hörs säkert igen framöver. Och jag länkar som
Ja.
sagt i avsnittsbeskrivningen till för de som lyssnar som vill läsa mer. Så tack Carolina och tack till
Ja.
dig som har lyssnat.
Ja, men tack snälla.